Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
Barmhärtige Gud, du som visar din makt genom att förlåta, hjälp oss att inte förkasta din nåd utan hålla fast vid dina löften så att vi får del i det himmelska goda genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på den tionde söndagen efter trefaldighet. Från Gamla testamentet läser vi profeten Jesaja kapitel 5. Nu vill jag sjunga om min älskades sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård på en bördisk bergskulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sedan väntade han att han skulle bära äkta druvor, men den bar vilddruvor. Och nu Jerusalems invånare och judamän, döm mellan mig och min vingård. Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Jag vill nu låta er veta vad jag ska göra med min vingård. Jag ska ta bort stängslet och den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nedtrampad. Jag ska ödelägga den. Ingen ska beskära den eller gräva i den. Men tistel och törne ska komma upp och jag ska befalla molnet att inte låta det regna på den. Herren Sebaots vingård är Israels hus och judafolk, hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad, men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet, men fann skriande orättfärdighet. Hör också Herrens ord i episteltexten, så skriver aposteln Paulus i Romarbrevet 11. Om nu några av grenarna har brutits bort, och du som ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle inympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll. Hans godhet mot dig. Om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att inympa dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att inympas på sitt eget olivträd? Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör söndagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas kapitel 4. När Jesus undervisade i Nasarets synagoga sa han: utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig. Läkare, bota dig själv och säga: vi har hört allt som hände i Kapernaum, gör det här också i din hemstad. Och han fortsatte: amen säger, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag säger er sanningen, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader. Och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ännu blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad, utan endast Naaman från Syrien. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förhörde honom ända till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Låt oss be. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådes ord. Likt ett vårregn låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din ande sända och din eld ibland oss tända. Mätta ljuvligt det elända, Herre, vid ditt rika bord. Lär oss troget ta vara på det ord oss givet är. Led oss i ditt ljus det klara på den väg som till dig bär. Gör vårt hjärta för dig stilla. Låt dig otron oss förvilla. Herre, låt oss ej förspilla nådestunden du beskär. Må vi akta på den tiden då du söker oss, o Gud. Snart är nådens dag förliden och vi får dig flera bud. Och så hjälp oss nu att höra vad vår själ kan saliggöra. Upplåt du vårt hjärtas öra och förnim vårt böneljud. Amen. Kan evangeliet bli för självklart? För hemtamt? Något som man tänker det ska alltid finnas här? Kan Jesus bli som en granne som man tänker han finns där? Vi känner honom. Man gör anspråk på honom som vår Jesus. Men som aldrig blir herre. Över dem, över alla. Granne men inte herre. Det är en intressant tanke att i Nasaret fanns människor som fick följa Jesus som liten knatte. Kanske var det någon fröken som fick vara hans fröken i söndagsskolan. Eller det kanske inte hette för söndagsskola, kanske sabbatsskola. Och några barn hade honom som lekkamrat. Några ungdomar kanske fick stå sida med honom vid något snickeri. Han var på så många sätt som en av oss, en helt vanlig kille. Och sa inte byborna ungefär så här när han vid 30-årsåldern kom tillbaka. Och nu var han en rabbi som gjorde kraftgärningar. Är det inte snickarens son? Är det inte Josefs son? Känner vi inte hans syskon? Vet vi inte vem han är? Är han inte en av oss? Är det inte vår Jesus, vår granne? Och så är det som att Jesus kände det här i luften när han kom in i synagogan och såg på sina grannar som satt där. Och så sa han, snart kommer ni att säga, läkare, bota dig själv. Och så menade han då, den som läkaren borde bota sig själv, det var familjen, det var grannarna. Det var de som satt där, läkare, bota oss. De som han liksom hade som skyldighet att bota, hans närmaste. Så låg det en sån outtalad förväntad över honom. Har vi inte rätt till det här? Kanske de tänkte. Kan vi inte förvänta oss det här? Vi är ju inte vilka som helst, vi är dina grannar. Jesus, vår läkare. Han kan aldrig bli något annat än en gåva för oss. För han är herre. Han är inte bara granne, han är herre. Och vi kan aldrig lägga våra giriga händer på honom och styra och ställa, kräva och göra anspråk. För då är det som att han måste dra sig undan. Han backar, det är en slags instinktiv reaktion. Det står att han inte kunde göra kraftgärningar i Nasaret. Det var inte att han inte ville det, men han kunde det inte. Han måste backa. För deras otro, denna liksom kravfyllda ande som han kunde känna i synagogan. Och det hade ju förstås kunnat leda dem till att ödmjuka sig. Förlåt Jesus, att vi blev så framfusiga här. En gåva är en gåva, vi kan inte komma och kräva något av dig. Men hur reagerar de istället? De blev provocerade. Och så har de fastnat i den tanke att de faktiskt förtjänade något här. De ställer liksom frågan, vem tror han att han är? Och det är just det. Vi kunde istället ställa frågan, vem tror vi att han är? Är han snickarens son? Är han Josefs son? Och underförstått, nej, han var ju faktiskt inte Josefs son. Men han är Herren. Och du och jag och vi har honom att tacka för det andetag som vi just har tagit. Och vi vet var och en att det kan vara det sista andetaget. Jag kanske blir så arg över att jag inte får det jag tycker att jag förtjänar, att jag får en hjärtattack. Och så helt plötsligt så står jag inför hans domstol. Och jag kanske skulle fråga mig själv, önskar jag verkligen att få vad jag förtjänar? Det här förtjänsttänkandet, det är en sån djupt rotad sjuka som vi ska ha den allra största respekt för. Och vi ska komma ihåg detta, att i överför bemärkelse så kan man tänka att svenska folket har haft Jesus som granne i tusen år. Så att det som vi har ända in i våra dagar får ta emot ett kristet land byggt på kristna värderingar, en kristen kultur, kyrkan mitt i byn, en omsorg om små och svaga som liksom ett uttryck för detta har Jesus gjort för oss. Det går inte att ha Jesus som en sån granne hur länge som helst utan också den omvändelse som möter honom som Herre. Och vi kanske lägger märke till att det är fler och fler som provoceras av Bibelns Jesus och kräver en annan Jesus om det ska vara någon överhuvudtaget i kyrka, kultur och annars. Och då blir det som i Nasaret att Jesus går rakt igenom folkhopen för att inte återvända mer. Vi läser inte om att han var i Nasaret någon mer gång efter det här. Du hör kanske till dem som inte tror att det finns någon annan Jesus än Bibelns Jesus. Den Jesus som du hör om som inte kunde göra kraftgärningar i Nasaret för deras otroskull, för deras inställning. Men den här kravfyllda förtjänstandan, den är en fara för också dig och mig. För bibeltrogna. De som vill hålla fast vid vad Jesus har lärt, ta konsekvenserna av det, kanske få lida för det. Folk tänkte så här i Nasaret, vi är ju dina grannar. Och vi skulle kunna säga, vi är ju dina sista anhängare i det här gudlösa landet. Har vi inte någon rättighet här? Någon förtjänst? Kanske att vi kunde lära oss något av vår lärofader Martin Luther en gång till. Kommer du ihåg vad det var den första tesen av de 95 teserna som han spikade upp där på Slottskyrkan i Wittenberg som man menar satt igång hela reformationen? Första tesen av alla teser som man kunde tänka sig att det här borde vara frihet. Han skrev, hela livet är omvändelse. Hela livet, varje dag. Det betyder att det finns inte en dag då jag inte måste vända om och behöver vända om och börja med att fråga efter Guds nåd och tacka för Guds nåd att den var också den här morgonen ny. Vilket betyder att det kommer heller inte att finnas en enda dag. Om jag måste be om nåd så kan jag heller inte komma med någon förtjänst. Jag kan inte säga till Jesus, du har ju botat dem i Kapernaum, nu ska du bota mig eller oss. Jag kan aldrig kliva över den tröskeln. Och Martin Luther, han levde som han lärde, får man faktiskt säga. Och han dog som han lärde. Jag har berättat det här förut om att när han hade somnat in så hittade man denna lapp i hans hand där han hade skrivit, vi är tiggare, det är sant det. Man kan tycka att vad är det för ett andligt testamente? Vad är det för ett sista ord? Kan han inte sagt något om Jesus i alla fall? Men det var väl det han sa. Därför att om vi är tiggare så tar vi emot allt ur Guds hand. Varje morgon, varje andetag, syndernas förlåtelse, liv efter detta. Vi kan bara hoppas på hans nåd. Och så få ta emot varje liten sak. Varje andetag, varje solig morgon. En skola där jag får lära mig något vettigt. Kanske inte bara vettigheter, men mycket vettigt. Ett arbete. Jag kanske inte trivs till 100%, men ett arbete. Grannar. Ett land där vi faktiskt kan räkna med både fred och trygghet. En församling, en gudstjänst. Jag får höra att nåd är ny varje morgon, frid från Gud. Och det är inte en liten sak att alla dessa saker, utan en stor sak. Därför att det är en gåva. Helt oförtjänt. Och allt som vi är missnöjda med eller kritiska till och kanske kunde förvänta oss mer utav runt omkring oss, det måste vägas mot en tacksamhet över allt som vi inte kan ta för givet. Och det är kanske inte så lite om du tänker efter. Man började räkna på allt som inte kan tas för givet. Eller man kanske ska vända på det. Jag tar det ju som givet. Eftersom det är oss givet från Gud. Det som våra fäder och mödrar slet och offrade sig för och lämnade över till oss, stort och smått, som vi får ta hand om och förvalta och fråga oss, vad gör jag av detta nu, min Gud? Och så får göra det i den ödmjuka tron att Gud, som kunde förvänta sig något helt annat av det som har blivit mitt liv, han låter sitt ansikte lysa över oss varje morgon med nåd. Och varje morgon vänder han sitt ansikte till oss med frid. Därför att han, övergiven av Gud på korset, bar alla dina mina synder i vårt ställe. För att Guds vrede skulle ha sin gång över det rättmätigt våra, men över honom. Och kvar finns bara då nåd och frid, morgon efter morgon, så länge det heter idag. Och där ser du faktiskt också Nasarets alla synder. De var inte värre än någon andra i en bemärkelse. Men Jesus lämnade Nasaret när de inte tog emot honom. Han slet sig loss ifrån deras kladdiga grepp. Du kan förkasta honom, men du kan inte hejda honom. Du kan stänga ditt hjärta för honom, men du kan inte hålla fast honom för att han ska göra som du själv vill. Som med våld försökte de i Nasaret och i Jerusalem, så korsfäste de honom. Men vad hjälpte det? Han gick vidare till andra, uppstånden från de döda, och han har vandrat ända upp till Tuve här och nu. Och det är det. De som lyssnade på Jesus den här första gången måste tänkt att det är ju lika osannolikt att han kommer till någon där uppe i Norden som att Gud gick till änkan i Sarepta eller gav något till Naman, Syrien. Men Gud gav dem nåd. Osannolikt eller ej, oförtjänt eller ej, han gav den. Och det togs emot i tro till omvändelse. Och det verkar som att det här var inte alls det självklara i Israel. Bland de som hade allt, de hade förbunden, de hade profeterna, de hade lagen, de hade templet, de hade profeterna. Och då är det som att Gud i sin kärlek söker sig vidare, söker efter ett hjärta som är öppet för hans godhet och nåd och hans ord till tro. Som ser honom för den han är, inte bara för gåvorna som vi tänker att det här ska jag ha, utan ser honom. Du är inte bara snickarens son, du är Herren. Och det får vi lära oss av de här två exemplen, änkan i Sarepta och Naman från Syrien. Om jag får bara lägga ut orden lite grann om änkan. Hon levde som en hedning utanför Israel. Och även om nu Gud straffade Israel med hungersnöd i 3,5 år, kan bara föreställa er vedermödan, så drabbade det också dem runt omkring, till exempel änkan i Sidon. Och hoppet tog slut för henne. Hon hade sin son, hon var änka, och hon tänkte att nu ska vi äta och dö. Och så sa Gud, Elia, gå till henne. Och så ska du säga så här, baka ett bröd till mig. Därför att Israels Gud, han där långt där borta, han ska ta hand om dig i den här hungersnöden. Och det gjorde hon det. Bara för att se hur hennes pojke dog. Och hon blev alldeles uppriven och så frågade hon igen, har du kommit för att straffa mig för mina synder och låta oss dö på detta viset? Och så fortsätter det så att Elia bad till Gud för pojken. Och så fick hon detta underverk att pojken stod upp igen. Och vet ni vad kvinnan sa då? Hon började inte tacka och prisa Gud för att hon hade fått tillbaka sin son. Utan hon sa så här. Nu vet jag att du är Guds man och att det du talar är Guds sanning. Det vill säga, hon hade fått en visshet om att Israels Gud talade till henne. Hon som inte hörde till Guds folk. Hon som visste att hennes synder skilde henne långt ifrån Gud. Hon visste att om Israels Gud skulle tala till henne så fick det vara helt av nåd, helt oförtjänt. Och hon skulle veta att om nu Gud talar till henne på detta vis, då vet jag att då finns Guds nåd och hans välbehag med de orden. Så att hennes lovprisning var, Gud tala till mig! Halleluja! Och som en bonus, min pojke lever. Naaman från Syrien och andra sidan, han var på vippen att förlora allt. Och med orden allt så menar just det viktigaste av allt. Ni vet, han var en spetälsk man från Syrien, en hovman. Och i hans position så var ju det här en katastrof. Ni kan föreställa er att han liksom första gången under kläderna märker att oh no, jag har det här. Katastrof. Snart syns det i ansiktet. Snart förlorar jag allt. Men så hade han en judisk slav som talade om för honom att åk till Israel, där är Israels Gud. Profeten Elisa, han kan hjälpa dig. Så han gjorde allt detta. Och nu var ju Naaman en högt uppsatt man. Han hade nog arbetat hårt, han hade gjort sig förtjänt av att få alla dessa privilegier vid hovet. Så kommer han till Elisas hus. Och Elisa, han bryr sig inte ens om att komma ut till honom. Han bara säger, gå och bada i Jordan. Och ni kommer ihåg kanske hur förnärmad han blir. Ska jag bada i det där vattnet när vi har fräscha floder i Syrien? Så tänker han åka hem förbittrad. Så har han en tjänare. Men du, jag beveker honom. Men ska du inte ändå bada? Det kunde ju varit något omöjligt som han begärde av. Nu är det bara att bada på Guds befallning. Och så ödmjukar han sig. Och så går han ner i det ynkliga badet på Guds ord och löfte. Och så blir han inte bara frisk, utan han möter Guds nåd som det står i skriften. Herren står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Och den stolte Naaman fick också se detta bad till nyfödelse som ett bad som han behövde. För att Gud hade sagt. Att ta vara på det som du faktiskt har, så sant som du nu sitter här i din kyrka. Du har fått ditt dop, du hör Guds ord, bordet dukas. Att ta vara på detta, det är inte att liksom sammanbitet se det som en kristen plikt söndag efter söndag. Utan det är att möta din Herre och lära av de här exemplen som vi har hört om idag. Att högmodet är en av dina värsta fiender. Inte politikerna, feministerna, de kriminella eller några omständigheter eller rörelser i tiden. Utan högmodet. Vi hörde om det från båda, eller alla texterna kan vi säga. Förhäv dig inte. Och lära av detta. Jag behöver nog ha respekt för högmodets ande i mitt eget hjärta. Och så ska jag stanna här hos Jesus, min Herre. Och det är att ta frestelsen till högmod på allvar. Och det är att lägga märke till att det är något som ska föra kampen mot mitt högmod. Som jag inte känner liksom på djupet. Så är det Guds ande. Och som var den som bevekte Naaman till att ändå stiga ner där i badet. Och Guds ande som behåller ett hjärta i daglig omvändelse och som håller tiggarhanden öppen varje dag och inte knuten som den som argt kräver. Och det är något med själva rörelsen när man går till nattvarden som syftar till att behålla i en sann tro. Du faller på knä, öppnar din hand, öppnar din mun och så får Herren vara Herre. Som sträcker sig ner och som själv faller på knä, som sträcker ut sina armar som står på korset. Men också här när han säger att Kristi kropp som hänger där, den är för dig utgiven och blodet som du ser. Och idag såg jag också att de röda lamporna lyser. Kristi blod, det är för dig utgjutet till syndernas förlåtelse. Och gå i Herrens frid. För frid är vad du har fått. Så sant Herren lever. Håll fast vid det du har. Som du har. Så ska ingen ta din krona ifrån dig. Amen. Lovad vare du Gud. Och välsignad i evighet som med sitt ord. Som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande. Skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod till tidens slut och får bli saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna tron som vi döps till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.